Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du vill bara jävlas.
Ja, jag ville bara jävlas. Och han gick ju hårt på det och tappade all färg i ansiktet.
Nej, Malou från Sivers, jag är inte jättesmal. Jag har en TV under mina pattar.
Naket och blottande, det är för privat. Det är mest det, tror jag.
Du svek mig, ditt as.
Men jag älskade så här för att gå och köpa en takeaway kaffe och man satt och mös med sin kaffe eller gick en promenad med sin kaffe. Det blir inte samma sak med teet. Och det som jag tycker är så tråkigt är att inga ställen har härliga teer. Och sen får man ofta göra teet själv. Vilket jag också tycker är störigt.
Ja, de brygger inte teet, nej, det är sant.
Nej, och då får man så här sketen påse utan smak så man får stå och vänta tills den har så här gjort sitt och sen slänga den. Jag vet inte, det låter jättelarvigt för att det tar ju väldigt kort tid. Men det är någon spärr. Det blir liksom inte lika härligt när man får göra det själv om man köper en te. Och det är helt galet. Nej, också. Du köper en te för typ 30 kronor och du får en så här påse, Lipton-påse typ. Men det är så här lite kokt vatten typ.
Det är lite kaffesegregerat helt enkelt.
Ja, men det är lite synd för att någon borde göra teet lite mysigare tycker jag. Och det finns ju så här typ chai-grejer, men de är ju så mycket socker och skit i. Om man inte vill ha det. Man vill bara ha en riktigt god te. Jag älskar ju Sibyllans te. Alltså det är ju så mysigt att gå in där. Och de har ju så goda smaker. Det är så fint.
Det är en väldigt gammal historisk liten affär som heter Sibyllans tehandel. Som ligger på Sibyllegatan, precis vid Östermalmstorg. Och det drivs ju och ägs av en kille som heter Henrik Berg, som jag älskar.
Ja, du.
Han är en helt galen människa som är precis på samma nivå som undertecknad. Och vi gjorde en intervju tillsammans om våra olika entreprenörskap. Och han om möjligt pratar mer än vad jag gör. Han är så jävla härlig.
Jag kommer ihåg när du gjorde det. Och då hade de också gjort om så att det finns en liten salong där man kan sitta ner också nu. Det fanns det inte förut.
Nej, men man kan gå dit och man kan titta. Framförallt kan man gå dit och bara dofta. För det är ju som att gå in i doft.
Men alltså om man vill sluta kaffe eller inte tycker om kaffe. Då ska man ju uppsöka en sån riktigt härlig tebutik. För man blir så inspirerad. Då är det ju faktiskt väldigt härligt att dricka te.
Nej, men varför dricker du inte kaffe längre?
Nej, men för att jag drack inte. Alltså kaffe har aldrig varit någon stor last för mig. Jag kanske har druckit typ 3 koppar kaffe om dagen liksom. När jag blev gravid så mådde jag bara så illa av kaffe.
Ja, men det brukar man ju göra liksom.
Ja, och jag gjorde det hela graviditeten. Och faktiskt fortfarande, jag är inte alls sugen på kaffe. Så att det är inte så något förbud jag har. Det är inte alls så här att försöka vara nyttig. Utan det är bara att jag inte är sugen. Jag tycker att det fortfarande luktar. Nej, jag vet inte. Jag känner mig uttorkad bara jag ser en kopp kaffe. Med te känner man sig lite så här återfuktad typ när man dricker. Det är en helt annan fräschhet. Jag tror att jag skulle bli kallsvettig med att dricka en kopp kaffe nu.
Jo, men nu skulle du ju få en reaktion på det säkert. Men lustigt, för Henrik har ju nästan också lagt av med kaffe. Han drack svinmycket kaffe förut och nu dricker han max en kopp om dagen. Men jag tycker också det är intressant det här med när man, jag kan dricka 2-3 koppar helt oavbrutet liksom fram till klockan 1 på dagen. Men efter klockan 1 så smakar kaffe bäst. Även om jag inte har druckit kaffe innan. Det är som att min kropp bara är i en annan liksom, cykel efter klockan 1 på dagen. Och då blir kaffe bäst i min kropp.
Men för jag kunde ju vara så här att jag längtade. När jag gick och la mig så längtade jag till första koppen kaffe. Inte för att jag var så här kaffeberoende utan för att det en sån härlig grej på morgonen. Ja, men fram till lunch så är det en härlig grej. Sen är jag så här, det värsta jag visste med kaffe var när folk skulle så här, dricka en slät snabb kopp kaffe efter maten. Det var liksom, det är inte en njutning för mig. Alltså jag vill ha kaffe. Det var förenat med någonting härligt och mysigt. Inte bara för att få i sig koffein för att palla resten av dagen.
Nej, jag får samma association då som jag ser människor som står ute i bara tröjan fastän det är vinter, huttrar som fan och står och suger i sin cigarett i all hast.
Jag håller med. Eller sådana som så här, går och röker bara ska trycka in en cigg så fort det ges tillfälle. Det är också så här, det finns ju ingen njutning i det. Alltså, den typen av person är inte jag. Det är som också säger gå och äta, det är för mig helt onödigt också.
Nej, det är konstigt. För jag kan inte heller, jag kan inte gå och äta. Jag mår illa. Alltså jag får inte, det är som att min...
Ja, men då hoppar jag hellre att äta. Då kan jag vara utan den maten.
Fast hoppa vet jag inte.
Mm. Sen är det så intressant med... Ja, men det klarar jag. Kan jag hoppa ett mål. Men med sådana som...
Ja, så hoppa, men jag trodde du menade... Du sa jag hoppar hellre. Jag trodde på allvar att du stod och skuttade på stället och hellre åt en cheeseburger.
Jag älskar att hoppa och äta, det är så bra. Då bara motionerar man och satt. Du
trycker ner den här cheeseburgern ordentligt ner i magsäcken. Det var så roligt för att jag träffade en tjej i helgen som vi pratade om att vara ensam hemma på lov medan den andra respektive åker iväg. För henne ska vara hemma och jag ska åka iväg med mina barn. Och hans barn är med sin mamma och reser. Och då sa jag, för mig är det liksom, det vore höjden av härlighet. För då skulle jag bara sitta hemma och käka te och mackor liksom dygnet runt.
Exakt.
För Henrik är sån så här matfascist. Så han tycker att vi ska alltid laga mat till middag. Och jag vill ju egentligen bara, så här, kan vi inte bara ta fil och mackor? För I just love it.
Och barnen älskar det också när det är så här, vi äter frukost till middag. De är så här,
Så lyxigt, ja, jag vet. Så lyxigt. Men den här tjejen sa, men när jag är ensam, då äter jag bara frukost. Alltså hela tiden, och det är en bra definition på det, man bara går runt och äter frukost hela dagen.
Det är nog inte så jättenyttigt då.
Det tror inte jag heller. Nej, jag tycker att det är mysigt en kväll att äta te och mackor framför tvn typ. Det känns
asmyxigt. Men det är för att det är ett undantag, det är det man gillar med det.
Jag tänkte på det, en annan grej som så här, barndomsminne, för att jag bodde på Grevgatan i Stockholm där min mamma och pappa fortfarande var gifta. Och så var min pappa bortrest och det var en sån här kväll, jag sov i mamma och pappas säng, men jag kunde inte sova och min mamma kunde inte heller sova. Och så helt plötsligt så säger hon så här, klockan typ 10:30 på kvällen, sover du? Och jag bara nej. Och då, jag var ju bara 5 år eller någonting. Så jag tyckte det var så lustigt att ingen av oss kunde sova. Det kändes så här, att jag kände mig vuxen. Ja, det var någonting. Och så säger hon så här, ska vi gå ut och äta? Jag var så här, det var ju typ det galnaste jag hade kunde tänka mig.
Men vadå, vi klädde på oss. Ut på restaurang, liksom, eller vad?
Vi gick ut på restaurang och åt, och då fanns det ett ställe som heter Kiki och Company, tror jag, eller något sånt. Det hette inte det då, det låg på Skeppagatan, liksom en parallellgata till Grevgatan. Så vi gick dit och åt varsin pasta.
Hon måste ha varit så hungrig.
Ja, men jag var svinhungrig. Hon var hungrig. Alltså, det var bara så knasig kväll. Men jag minns det så väl. Hon var så sent liksom, gick upp och åt på restaurang. För menar, när man var liten och var på restaurang, då, man var ju aldrig liksom, där efter klockan 9 på kvällen.
Nej.
Men det var jävligt härligt.
Minns mysigt det. Minne.
Undantag. Jag vill ha sommar nu.
Ja, herregud. Alltså, man är så blek och energilös just nu. Så att, jag vet inte vad. Hur ska man klara sig? Men det är ändå fint sportlovsväder, tycker jag. Det känns som sportlov när man var liten.
Ja, det gör det. Det knastrar om snön och det är halt på gatorna och trottoarerna och det är liksom det är snö. Det är ändå
ljust. Men ändå ljust, ja. Och soligt och härligt. Men jag ska ju också vara ensam på sportlovet, för Dag åker iväg på jobbresa. Och vi ska vara kvar i stan med barnen. Eller jag ska vara kvar i stan med barnen. Men jag tänker så här, det är första gången. Eller jag har varit ensam i och för sig en natt med alla. Men jag tycker att det ska bli rätt mysigt att vara själv. Apropå det, äta frukost till middag. Och bara få göra lite som man vill. Och också veta så här hur mycket energi... Det ibland kan det nästan vara lättare att ta hand om alla själv. Än att ha Dag som kommer hem. För att det kan vara så att om man säger så här, men jag kommer hem 6. Och då har jag liksom... sipprat ut min energi lagom, så att det är, liksom, det är helt slut klockan 6, för då vet jag att han kommer hem. Och kommer han då 7, då är jag helt förstörd, för jag är ju slut klockan 6. Liksom. Och kommer han hem också och säger så här, jag måste bara sätta mig och jobba, jag måste bara svara på några mejl och så här. Då bara, alltså det går inte, för det klarar, jag klarar inte det liksom. Då bryter jag ihop.
Nej, då bryter man ihop. Ja.
Men om jag vet att jag ska ta hand om allting själv, då klarar jag det galant. Det är så konstigt.
Ja, men det där är precis. Och då, men man, som du säger, jag tror man portionerar ut energin på ett annat sätt. Mm. Men jag tyckte också, jag var ofta hemma med mina barn på sportlovet, i alla fall när de var små, för jag har väldigt svårt för att vara i svenska fjällen. Du älskar i Åre, jag gillar inte det, för jag tycker att det är för kallt. Jag bara tycker att det är ett straff liksom. Och sen hade vi ganska ont om pengar när barnen var små, så det var liksom inte ett alternativ. Och det är dyrt att åka skidor oavsett var man är liksom. Och framförallt på sportlovet. Men då kom jag ihåg att jag tyckte att det var rätt mysigt att vara i stan kvar på just sportlovet.
När alla drar.
Exakt, man kunde gå. Sen kommer det ju många andra som kommer hit istället. Vilket, det blir ju ändå folk i stan som rör sig.
Jo, men det är ändå något som skiljer sig från den vanliga vardagen, kan man säga.
Ja, och så mysigt att gå på bio, gå på museum och att alltså man kan gå på konstutställningar. Det finns väldigt mycket härligt att göra.
Ja, verkligen. Men det var så roligt för att jag och Hermelille var ju på Marcus Martinus konserten i lördags. Och då var Dag hemma med Douglas och Harper. Och Harper var lite sjuk, så hon var inte så glad. Och när jag kom hem, han var helt, helt slut. Och bara så här, kan hon du ta hade, henne och
Harper hjälpa
henne? Douglas var också på sitt humör. Ja, han hade haft fullt ös, kan man säga. Och så bara, jag ska bara svara på några mejl först. Och Dag, alltså blicken på Dag när jag sa det. Alltså han bara, jag klarar inte en sekund till. Jag bara, nej, känner du känns? Alltså det var så jäkla roligt. Och han bara, gud, jag förstår vad du menar. Alltså det var så uppe, han hade liksom inte, men där kunde han verkligen få känna hur det kändes när man kommer hem och bara ska svara på några mejl. Och hur jobbigt det, hur jobbigt det kan vara för en annan. Det var så
men
roligt.
Du gjorde, alltså, men du, sa du bara det? Sa du bara det eller hade du mejl att svara
nej,
på?
Nej, jag sa ju bara det för att du bara visa honom hur det känns.
Du ville bara jävlas.
Ja, jag ville bara jävlas. Och han gick ju hårt på det och tappade all färg i ansiktet. Ja, det var så roligt faktiskt.
Kommer du ihåg att jag berättade att jag hade fått en inbjudan till någon nyöppning av något spa?
Alltså jag tänkte så mycket på det. I söndags. Jag vet vilket spar det var.
Och att jag såklart var glad och tacksam att jag hade fått en inbjudan. Och så det var inte det för att förringa, utan mera så här, vem man själv är och hur långt ifrån jag tycker att jag är. Jag avskyr att gå på spa. Jag tycker inte om att springa runt i morgonrockar tillsammans med människor jag inte känner. Men sen så var det ju Instagram-hets från det här spat. Alltså självklart, folk ska ju lägga upp på sociala medier när de går på premiärer och sånt där, för det är ju liksom en del av...
Ja, det är det som är grejen.
Det är precis för att sprida liksom budskapet att det här är. Mm. Men visst hade du också uppmärksammat att det var sån här morgonrockar över hela
verkligen.
Instagram?
Alltså jag satt och log åt fenomenet just för att vi hade pratat om det tidigare och för att jag fattade vilket spar det var. Det var väldigt tydligt vilket spar det handlade om. Det är roligt för både du och jag har ju problem med spa. Vi gillar ju inte spa. Jag tycker att det är lite ohygieniskt. Liksom. Jag kan inte gå till bad. Alltså badhus är såklart ännu värre. Men jag har aldrig varit på ett badhus med mina barn. Jag kan inte gå till ett badhus. Jag får panik av att glida ner i en pool med liksom massa främmande människor. Eller människor man känner också. Även det har, och jag vet att man inte behöver ha det. Det är en basilskräck som inte är sund. Det vet jag. Men jag kan inte jobba bort den.
Nej, men jag vet inte om det är en basilskräck som är så osund. Alltså, för att gå på badhus med barnen, okej, det är jättebra att de ska lära sig simma. Det är en sak. Men att gå på ett spa, det ska ju någonstans vara en treat.
Ja,
det ska ju
vara
en lyxigt guldkant i tillvaron, yadi yadi. Mm. Och det är ju svindyrt att gå på spa. Alltså, det kostar ju så här 2000 kronor att gå in på ett spa och få en liten massage. Liksom. Jag jobbade ju på Sturebadet i Stockholm i massor med år som aerobicsinstruktör. Mm. Och hade vattenjumpa och höll på. Men jag kan säga att jag jobbade där i 7-8 år totalt och badade aldrig i den bassängen. Det är inte någonting jag njuter av. Sen så kan jag tycka att det är mysigt att bada i en pool, det är inte det. Men just den här spa-grejen, glida runt i morgonrock, vänta på någon massage, dricka något så här tempererat vatten med någon liten apelsinklyfta.
Nej, men exakt.
Och bara det tycker jag ser alltså det känns äckligt. De där apelsinklyftorna har legat där en vecka tror jag egentligen.
Men Sturebadet tycker jag i och för sig är härligt. Där har jag själv badat faktiskt när jag tränat där. Men jag tycker också så här, egentligen när jag tänker på det så skulle jag inte göra det igen, för det är också så här, träna, alltså folk som simmar och tränar i vatten, då svettas du ju liksom. Och alla står svett som har blandat. Alltså jag tycker, jag kan inte tänka på det. Och det värsta av allt är de här badtunnorna. Alltså jag skulle ha riktigt mycket betalt för att kliva ner en sån här badtunna. När du ser typ män som sitter i de här badtunnorna, de kan ju sitta där och bara dricka hur många öl som helst och sitter i timmar och ingen lämnar någonsin poolen. Hur äckligt är inte det?
Nej, men det är precis. Då är det ju som en jättestor stillastående toalett. Liksom.
Som de bara sitter och myser i. Och lite så här, en varm, med varmt vatten också. Toalett med varmt vatten. Du har ju ofräscht.
men jag vet, men vi, det, för det här är så intressant vad folk kickar på. Alltså vissa, det enda de vill är ju, om de bokar hotell, så det måste vara ett bra spa liksom, i hotellet.
Ja, alltså ett riktigt, riktigt fint spa. Det kan jag ändå tycka om. När man får vara lite privat, när det, så här, när det känns som man är ensam på spat. Det kan jag köpa. Men jag har ju varit på Yasuragi med jobb. När jag jobbade på TV4 så hade vi så här, konferens där. Och jag kan ju få lite så här, typ så här, nu ska man koppla av och alltså jag får ju hjärtklappning. Jag får liksom panik nästan. Och Yasuragi har jag svårt för överlag för att jag tycker bara är en stor koloss.
Ja, det är inte en jättemysig byggnad från början.
Nej, för mig är det som att gå in i så här SVT-huset på spa typ.
Ser ut som en sån här stasig byggnad. Men jag kan tycka framförallt den här happeningen som var också att gå på en spa-invigning en söndag kväll med övernattning och sådär. Alltså, jag kan inte tänka mig det värre än att vakna upp en måndag morgon på ett spa fullt med så här kändisar och behöva så här kliva upp. Alltså, det finns ingen njutning i det för mig överhuvudtaget. Mm. Men jag är gissningsvis bara otacksam och bortskämd som inte kan uppskatta såna grejer. Men I just don't like it.
Men det handlar inte om det. Det handlar om att det är för naket och blottande. Det är för privat. Det är mest det, tror jag. Det är inte att man är bortskämd eller liksom... Du vet att man är olika. Och jag har svårt att gå runt i en morgonrock och träffa massa folk som jag känner och inte känner. Men jag vet att när vi hade konferens där, då hade vi möten i de här morgonrockarna. Och där de på spat förklarade hur bra det var och hur alla liksom kom på en samma nivå i morgonrockarna.
Ungefär som en skoluniform.
Ja,
liksom.
Ungefär så. Mm.
Fy fan vad förnedrande.
Så konstigt.
Det är det enda jag kan tänka. Liksom.
Och det var, jag var typ den enda tjejen, tror jag också.
Kommer ju inte ha vår kick-off på ett
spa. Nej,
vi
kommer inte
ha kick-off
vi vet. På ett spa. Det kommer jag absolut inte ha. Men jag älskar ju faktiskt Grand Hotel spa. Det tycker jag är fantastiskt. Där skulle jag kunna ha kick-off. För det är litet, intimt, det är väldigt lite folk. Det är fräscht, jag vet inte varför. Men det tycker jag är jättefint.
Men visst gillar du bastu?
Ja,
egentligen.
Bastu älskar jag ju. Men jag gillar inte att basta med massa folk. Men jag älskar, jag skulle kunna basta 2 timmar om dagen om jag fick hemma. Liksom. Mm. Jag tycker det är så mysigt. Jag älskar värme, jag älskar att träna värme också. Jag älskar bikramyoga. Jag älskar att så här, spela tennis ute när det är så här 30 grader varmt. Bäst jag vet.
På vårt landställe så har vi, det är som en så här radhusområde egentligen, där vi har landställe. Mm. Det var någon som skrev på min Instagram, landet liksom, vad är det för fel på er stockholmare om det är 3 timmar från stan? Men för mig, definitionen på landet är kanske inte att det är en landsort, utan mer att det är en plats jag besöker när jag är ledig på helger och på lov.
Det tänker jag också som landet. Ja.
Ja, så det var inte liksom en definition på landet. Men där finns det i varje liten bostadsrättsförening en bastu. Ah. Och Henrik har sagt det flera gånger, men vi måste ju gå dit och basta. Ah. Och det enda jag kan tänka mig, det är andra som har suttit på de där plankorna och svettats med sin stjärtsvett. Alltså, jag skulle inte klara av att sitta där.
Nej, det håller jag med om. Jag gillar inte heller andras bastuar.
Ångbastu tycker jag är svinhärligt.
Ja, det tycker jag är lite mer ofräscht. Speciellt en ångbastu på ett spa. Om man går in och det sitter alla och svettas, allas ånga går upp där och rinner ner, droppar ner på en. Nej.
Man kan säga att vi är spa.
Vi är spa-hatare.
Ja, det är vi. Vi är spa-hatare. Mm. Vi går ut med det. Ja, Eggemannen måste ju prata om, vår producent.
Exakt. Han var ju med Malou efter 10 förra veckan och körde sin fredagsdans. Eggemannen, han har ett Instagram-konto där han sätter upp telefonen på kylen och så drar han igång en härlig dans varje fredag. Som är så härlig. Man blir verkligen glad när man ser den.
Ja, det är verkligen fredagsdansen.
Ja, det är
fredagsdansen. Man tar helg med honom.
Exakt. Man tar helg med honom. Lite som att man tar helg med första glaset, kan man säga. Men och han får ju bara så mycket härlig feedback för det här. Och hur många som helst som tittar på hans klipp och längtar efter fredagsdansen. Varav då Malou också uppmärksammat det här. Det var hennes redaktion. Men det som är så intressant som de pratar om är att Stina Wolter kör ju lite samma grej. Jag vet inte om hon kör fredagsdans, men hon dansar ju väldigt mycket och väldigt härligt tycker jag.
Livsbejakande dans.
Ja, men precis. Och så här, skiter i alla kroppsideal och bara kör sin grej. vilket jag tycker är helt underbart. Men hon får ju så mycket hat.
Och hon har ju, folk har anmält hennes konto.
Exakt, hon har fått stänga ner det flera gånger. Liksom, och, eller inte ja. Fått liksom använda kontot. Men, och var då äggemannen som är man bara får massa kärlek? Jag tycker det är så intressant. Förutom en gång då när han la upp en bild på sin dotter. Då fick han elaka kommentarer. Alltså varför ja, gör du så här?
Nej. Nej, det är något fel i vårt samhälle som vi måste ta ett, liksom, ett helt nytt grepp om. Det är alltså, synen och liksom, åsikterna om kvinnokroppen och hur den bör och inte bör vara har ju liksom helt gått över styr. Det är så fruktansvärt tragiskt.
Ja, och att, man, att, vi, får, att vi ska döma varandras kroppar, vad är det? Och så sitter Malou också, för jag kollade på programmet. Och hon säger, liksom, för äggemannen lägger ju också upp så här bilder när han står i kalsonger och gör en kalsongbild och sen lägger han upp en bild på David Beckham som gör en likadan kalsongbild. Och så säger Malou till äggemannen bara, du är inte jättesmal, säger Malou.
Vad är det för kommentar?
Ja, men vad är det för kommentar?
Hörde hon hur hon sa det?
Jag vet inte.
Alltså det där låter ju, det känns ju bara obildat att klämma ur sig en sån grej.
Du är, alltså, det är inte precis jättesmal. Man bara, nej. According to who? Och vad, liksom, vad har det med saken att göra?
Fy fan vad oskärmigt, ursäkta mig. Ja, men det var verkligen...
så oskärmigt. Ja. Och så, och jag, alltså, hon vill då liksom komma in på det här med Beckham-bilderna och de här jämförelserna. Men liksom, det är det hon ser och det är det hon projicerar. Jag tycker det är så jättemärkligt.
Och då kan vi också, då kan vi vända på det andra hållet. Då kan man ju tänka så här, vad hade hänt om en manlig programledare hade ställt den frågan till en kvinna?
Verkligen.
Så att det blir så här, det blir många fel oavsett vad. Liksom. Jag hade blivit fruktansvärt kränkt om jag hade fått den frågan av en programledare i en intervju.
Jag med, fast jag hade, så här, jag hade suttit och skrattat lite åt den. Liksom, för att så här, inte göra bort programledaren, för att det är så jäkla pinsamt sagt. Och vad är då jättesmal? Och vem vill vara jättesmal då också? Har du lyssnat på Penntricket med Cissi Wallin och Lady Damer? Det är ju en podd. Vet du var Penntricket kommer ifrån?
Ja, men det är det man ska kolla om man har hängbröst eller inte.
Mm, men det är ju lika sjukt. Alltså hur sjukt är det inte att i Veckorevyn och typ sådana tidningar, Frida, typ den typen av tidningar, så fick man göra, när jag var liten, då gjorde man Penntricket. Man fick göra testet på hur hänga bröst man har.
Det är bara så, jag blir så ledsen. Jag tycker att det är så tragiskt.
Ja, men och då, det är ingen som ens ifrågasatte det. Det är ju fantastiskt att det i alla fall inte finns sånt idag. Fast det hänger ju kvar i oss, men att inte våra barn får läsa, får göra Penntricket. Men Lady Damer, hon är så rolig, hon tryckte upp en sån här tonfiskburk under
bröstet. Hon bara, inga problem.
Inga problem.
Jag hade kunnat få plats med en tv under mina. Inga problem. TV-tricket med Rudberg. Kolla. Slå på Malou von Sivers på det och bara, är du egentligen inte jättesmal? Nej, Malou von Sivers, jag är inte jättesmal. Jag har en tv under mina pattar.
Jag får in en 55-tummare. Vad får du in?
72 lätt får jag in. Jag lovar. Inga konstigheter.
Du är inte så här jättesmal.
Gud, jag kommer på så mycket elaka saker jag skulle vilja säga, som säger, du är inte jätteorynkig, du är inte, alltså så här, bara börja så här, va,
vet du, det vill
kasta
jag
tillbaka
säga, som en... Många som pratar om man är smal eller stor är ganska rynkiga faktiskt. Och då, det är ju precis lika oartigt att bara säga, du är rätt rynkig faktiskt. Hur många rynkor har du fått nu senaste året här? Nej. Hur många rynkor fick du när du var gravid? Men alltså, folk kan ju fråga mig så här, hur mycket gick det upp? Man bara, men ursäkta, skit i det.
Skojar du?
Nej.
Har du fått den frågan?
Ja.
Ja, men det är ju faktiskt väldigt, väldigt otrevligt.
Men det är fruktansvärt. Men och då vill jag fråga så här, hur blev du så jävla rynkig? Vill jag fråga.
Ja, men man vill ju. Men
eller
samtidigt
vill
så blir man så här,
men det är lika, nej, det är klart jag inte vill, men det är ju lika oartigt.
Det är oartigt åt alla håll.
Men det är återigen, så fort du är gravid så är din kropp allmän egendom. Alla får tycka och tänka vad de vill.
Och tydligen äggemannen är allmän egendom också.
Det är för han är ju då inte jättesmal enligt Malou. Mm. Men hon menade säkert inget illa med det, tror jag. Men det var väl en slags norm också som hon är fast i där.
Ja, jag tror det. Och jag tror att vi generellt, oavsett vilka vi är, och det handlar inte om att hänga ut Malou nu, för hon,
nej,
jag tycker hon är
asskön. Ja, och hon tar ju dit honom och tycker han är urhärlig. Så att hon, det var bara liksom... slank ur henne, kan man säga.
Men att vi alla måste tänka på, för jag tror att vi uttrycker oss ibland slentrianmässigt, för att det är ungefär som, jag vet själv hur många gånger jag har sagt, jaha, men när ska ni skaffa barn då? Har jag sagt tusen gånger säkert. Alltså, förlåt, och så vill jag bara säga, nej men gud, jag skulle bara hålla käften. Därför att man ska inte fråga någon annan en så privat fråga. Alltså det finns tusen sådana grejer. Man får bara så här, tänka till lite innan man hasplar ur sig.
Och oftast kanske man säger så när inte ämnet är laddat för en själv. Då är det svårare att sätta sig in i att det skulle vara laddat för någon annan. Och Malou kanske aldrig varit större själv, och då kanske hon inte ser det som en laddad fråga. Liksom.
Nej, men exakt. Så kan det ju faktiskt också vara. Men jag tänker också att laddade frågor, ibland är det ju så att det också många gånger kommer från relationer som är känsliga för oss. Alltså vissa människor kan ställa frågor utan att vi inte bryr oss för fem öre, men när det kommer från en viss person i en viss relation till oss, så mår vi dåligt och tar till oss det på ett annat sätt. Jag tänker nämligen på det här med så här, relationerna vi inte väljer.
Alltså typ släkt?
Ja, men, eller alltså eller? Släkt, svärföräldrar, svägerska, svåger, men även kollegor, chefer, partnerns vänner, partnerns vänners fruar eller män, exet eller exets nya, liksom, sådana grejer.
Jag fattar.
Ja, du fattar. Jag har räckt upp allt nu.
Kan du ta några exempel till?
Ja, jag kan ta några. Fast jag tänkte också, jag har en till. Sambons ex nya. Också intressant. Det är också en spännande.
Sambons ex nya. Ja, gud ja. Det får man ju dras med också.
Ja. Mm. Nu har jag faktiskt en fantastisk lycka i att jag känner ju faktiskt min sambos ex nya. Och han är ju stort skön, så det är inga konstigheter. Men det hade ju kunnat vara en råknasig typ.
Ja, gud det. Sådana man inte väljer men ändå måste umgås med på ett
kan
eller
vi
annat
komma
sätt.
På, jag ska komma på någon till.
Ja, men typ så här, förskollärare, lärare.
Exakt. Barnmorskor.
Det kan man för sig byta. Det gjorde jag. Jag hade en som var så negativ. Tråkig. Så bytte jag. Men jag tyckte det var jättejobbigt att byta, för jag var rädd för att såra någon, men hon var inte trevlig faktiskt.
Men sen kan det ju vara så här, jag hade en frisör en gång som jag ville byta, men
svårt.
Jag inte jag vågade inte. Det tog mig nästan 4 år att byta. Fast jag gick dit helt så här, det var ju inte att jag gick dit under pistolhot, och jag betalade massor med pengar för att gå dit, men jag var typ rädd för att byta.
Ja, jag vet. Men och jag det jag bytte tandläkare också. Alltså jag bytte säkert tandläkare för 10 år sedan. Men jag och jag var också så, jag ville byta under en längre tid, men jag hade så problem att byta. Jag gick till henne hela tiden. Och sen en dag så bara la jag mig under radarn. Men jag ser ju henne jag ser henne i tid och otid. Och jag duckar ju typ. Alltså jag får ju vända, jag liksom, som att hon skulle känna igen mig. Jag tror hon skiter fullständigt i mig. Men jag säger, om jag ser henne så springer jag och gömmer lite. För jag är rädd att hon ska konfrontera mig.
Ja, för vad ska de säga? Ja, liksom, vad har du varit då?
Kunde du byta?
Du svek mig. Ditt as. Nej, men däremot, någonting som jag har bytt många gånger, det är gynekolog. För jag upplever, och nu är jag helt kategorisk här och dömer hårt en hel yrkeskategori människor. Jag har stött på så många fruktansvärt otrevliga och ohärliga gynekologer. Och det tycker jag är så här, det är så märkligt hur man kan ha det yrket och bete sig så illa. Jag glömmer aldrig, jag var helt nyskild. Jag flyttat hem från New York, hade precis brutit upp en 5 år gammal relation. Jag var kanske inte jättestark som människa. Och går till gynekologen och hon säger att men nu är du 29 år. Du borde väl tänka på det här med att skaffa barn. Mm. Och jag bara, men vad? Ja, nej, men gud. Vet du, jag hade inte tänkt på det. Verkligen inte. Det är inte någonting som ligger i pipeline. Hon säger, jag är trött på alla karriärister som kommer hit och tror att det är bara att skaffa barn när man har fyllt 38. Och då minsann så är det svårt. Och då är det som att de inte förstår det. Vänta, vi alla förstår det.
Men så där var min gynekolog också.
Nej, men, och vet du, jag har träffat flera sådana. Och jag har flera vänner som har blivit utsatta för det också. Jag är så jävla trött på det. Jag tycker, alltså, nästa gång någon hör någon gynekolog säga det på det här sättet, då ska man fan lex Maria anmäla skiten.
Men
jag tycker att det är så jävla kränkande.
Att, alltså, jag förstår vad de menar. Jag förstår vad de försöker säga. Det är ju ett problem att folk väntar för länge med att skaffa barn. Så att de menar ju väl med den kommentaren. Men jag tror att den gör det svårare för folk att få barn. För att den sätter en stress i kvinnan.
Men vänta nu, ursäkta mig. Men är det verkligen så att dagens moderna kvinnor inte är upplysta
Ja, de vet det ändå.
Med det faktum att biologiska klockan tickar. Aha, alltså ursäkta mig, men jag tror varenda modern jävla kvinna vet om det.
Nej, fast jag tror inte att man vet om det ordentligt förrän du är där. Jag vet många som inte
som har förträngt det liksom.
Ja, men jag tror att många tror att det är lättare att få barnen vad det är. För vissa är det jättelätt och för andra är det inte så lätt. Och jag vet, alltså jag, på riktigt, jag vet många som var chockade för att de inte blev gravida och har sån ångest att de väntade så länge.
Jo, det kan jag förstå, men hur många väntar för länge med flit? Alltså förstår du? Alltså jag tror att den största anledningen till att människor väntar är att de är osäkra på sin relation och känner att det här är inte rätt, det här är inte rätt person, det här kommer kanske inte hålla, den här personen kanske inte är snäll mot mig.
Nej, men det är ju någon annan. Men jag tror att de, alltså som gynekologer så ser de så många som kommer dit och har väntat för att de skulle göra karriär eller det passar inte i år eller vi ska gifta oss först och vi ska göra det och vi ska göra det och de vill bara såhär, nej om du vill ha barn, skaffa barn så fort du kan för att det kan bli problem ju äldre det blir.
Men hur kan man då ändra den retoriken?
Exakt, för att de blir, säger det på ett så tråkigt sätt. Och jag tror att den det sättet de säger det på gör att fler folk får svårt att skaffa barn för att det sätts en press på kvinnan som gör att hon nej, men att det blir svårare. Jag tror att det är helt fel pedagogik, eller vad man ska säga. Jag vet inte hur man ska säga. Jag tror att det här ska informeras om tidigare på ett annat sätt. Det är så här som att man får inte lära sig någonting om kvinnans kropp överhuvudtaget. Man borde väl sätta in det från lågstadiet, typ.
Ja, men därför tycker jag, nu är vi sponsrade av Natural Cycles, men jag tycker det är fantastiskt. Därför att jag fungerade inte med hormonpreparat och det var det enda jag fick rekommenderat att ta. Jag mådde skitdåligt av att äta p-piller. Det var verkligen så här. Det fick mig må dåligt på alla möjliga plan. Och jag blev ganska sent varse om vad PMS var för någonting. Även om jag hade hört talas om det. Men det var alltså när jag var så här 17, 18, 19 så var PMS faktiskt ingenting man pratade jättemycket om. Det har kommit på senare år.
Ja, men jag håller med. Men jag tror att det är för att man pratar mer om det idag. Jag tror inte man pratade om det förut. Ja. Det var fult. Men vi satt ju också så här, mina tjejkompisar. När vi precis hade gift oss och folk började fundera på att skaffa barn, då fick jag så här, för att jag har ätit p-piller hela mitt liv, då fick jag en så här karta av min gynekolog så här, ja men för att vi, ja men jag berättade, ja men jag tror att vi kommer vilja skaffa barn nu. Hon bara, ja men du vet hur kvinnans kropp funkar och så här, jag bara nej. Och så fick jag och så fick jag så här, som hon visade liksom hur månaden ser ut och när man är fertil och liksom en generell sån karta liksom. Och jag kommer att vi satt på en tjejmiddag, vi var typ 12 tjejer och jag tog fram den här och visade så här, alla bara, va? Är det så det funkar? Och bara så här, vadå? Så man, kan man bara bli gravid här? Och så här, typ, ja men är det därför jag mår så dåligt? Ingen visste hur deras kroppar funkar, alltså ingen. Och här snackar jag att vi var typ 30.
För jag hade samma uppmärksamhet när vi var några tjejkompis och vi var så 27-28 och då är vi ändå rätt upplysta, många har pluggat på universitetet.
Men exakt, vi med.
Det är så här, alla borde kunna det här. Idag tror jag att det är annorlunda, men återigen, det är svårt och det är ganska skönt. Jag tyckte det var ganska skönt att inse att ja, det här är PMS, det är inte att jag är allmänt ett ras och liksom helt psykiskt instabil. Det var man ju under den veckan, eller är. Men det var ju skönt att veta vad det berodde på.
Ja, men exakt. Men, ja, men så mer kunskap om kvinnokroppen. Kanske även om den manliga kroppen. Ingen aning. Det kanske finns massa där också som vi inte vet om.
Jag tror ju. Jag tycker mig se att det finns faktiskt PMS-drag hos män också.
Som infaller samtidigt.
Nej, det vet jag inte.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad vi började med var ju faktiskt relationerna vi inte väljer och de här kombinationerna, alltså ja, kommentarerna vi får. Vissa relationer kan vi ju inte välja bort.
Nej, men just de vi kan, vi liksom... tandläkaren. Och... Ja. Men jag är men också så här mån om att när jag går till tandläkaren, jag vill ju säga typ att tandläkaren ska gilla mig, förstår du? Gör mig till och grejer. Jag hatar tandläkaren.
Ja, man sminkar sig och...
Precis. Jag förstår inte, jag är ju tandläkarskräck. Jag förstår inte hur man kan vilja bli tandläkare. Alltså... Det här borrljudet, det är för mig som när man drar naglarna på svarta tavlan. Det, alltså, det skär sig i hela min kropp. Jag kan inte ens tänka på det.
Nej, men jag håller med. Men en av mina absolut närmaste vänner är ju tandläkare. Mm. Nu har hon precis sålt sin praktik för att hon fick diskbråck och var tvungen att steloperera nacken. Skitrörigt. Mm. Så, och jag har ju haft henne och innan dess hade jag hennes pappa. Som tandläkare, för det är en gammal tandläkarfamilj. Men då har ju jag fått en ny tandläkare.
Som är snygg.
Och, som är så snygg. Det är jättejobbigt. Nu kan Camilla också jättesnygg, men det här är en manlig tandläkare.
Till håret lite extra när jag ska dit nu. Fixa dig.
Jag känner mig så klubb och dessutom så, precis som du, vi har insett både du och jag att vi är helt immuna mot bedövning. Jag fick ju ta 5 bedövningssprutor sist för att det ilade så inåt helvete trots att alltså, hela jag var bedövad. Fasen.
Det är inte ens trevligt att prata om.
Men då var det ju en teori som snyggtandläkaren sa. Det var ju att om man har rödhåriga anlag så är man ju svårare att bedöva och även ge narkos. Och det har ju både du och jag. Alltså,
han har ju jätterött hår. Han måste få mycket. Ja. Han måste typ lägga sin bedövningsbad innan han gör något.
Ja, men för jag brukar, men återigen, ja. Men sist i alla fall så tyckte jag att nej, men nu får jag ju liksom, nu får jag piffa till mig lite när jag går dit. Mm. Och Henrik bara, vad ska du? Ska du på möte? Jag bara, ungefär. Jag ska till min tandläkare.
Ha ett förhållande med sin tandläkare.
Ja. Ja. Nej, men alltså det går ju inte. Det låter ju helt orimligt. Där har man legat och dreglat och kanske luktat illa i någon tand. Alltså, det kan ju stinka. Det kan inte vara trevligt att dejta. Kanske ändå bättre att dejta sin tandläkare än att dejta sin gynekolog.
Men du, jag har ju börjat kolla på Leftovers på HBO. Har du sett den?
Nej.
Du måste se den. Den handlar ju också om ett så här dystopiskt samhälle. Lite som The Handmaid's Tale, fast en annan take. Den utspelar sig ju 3 år efter en så här världskatastrof som kallas The Sudden Departure. När 140 miljoner människor, alltså typ 2% av världens befolkning, försvinner bara från jordens yta. Och ingen förstår var.
Och från olika delar av världen överallt. Eller från samma plats?
Nej, överallt. På, liksom, det kan vara att en mamma försvann, en liten bebis försvann. 2%, alltså 140 miljoner människor. Och efter det här så liksom alla hamnar ju i någon slags kris. Och så uppstår flera olika nya kulturer, kulter kan man säga, och sekter. Och så får man följa en av de här sekterna. The Guilty Remnant. Och alla är så klädda i vitt, röker sjukt mycket cigg och pratar inte. Känner du igen det? Har du sett något om det?
Nej, inte sett någonting. Det låter skitspännande.
Nej, men alltså
det låter lite
spännande.
Som så här bara vara grej. Man åker upp och är klädd i vita kläder, håller käften och röker. Liksom.
Ja, fast de här liksom, de går ju runt i samhället och...
Ja, de försöker... är som Hare Krishna typ, fast ny variant.
Ja, fast på ett liksom... Ja, men precis, det är ju som en sekt. Och det är väl deras sätt att på något sätt förstå. Försöka få andra att förstå också. Ja, men alla har ju olika teorier om vad som har hänt. De här människorna som har försvunnit. Alltså, den är så bra. Den är så sjukt bra.
Och det här är och HBO, fan, det blir skitspännande.
Det finns faktiskt 3 säsonger. Vi är bara inne på första. Och den är också baserad på en bok med samma titel. Men också så här läskigt vad som... Men typ, tänk om det här skulle hända. Liksom.
Nej, det där låter ju asobehagligt. Ah. Jag har sett en annan liknande serie som heter Dark. Som är en tysk serie som går på Netflix. Mm-hmm. Som handlar om en pojke som försvinner. Det visar sig att det är så här... glapp i tidslinjerna. Liksom. Att det, ja, det finns något svart hål som folk... Ja, parallella liksom, ja. Tidslinjer. Den låter mer komplicerad än den faktiskt känns. Men den är också väldigt bra. Också så här, tyskt, regnigt, mörkt jävla samhälle. I alltså, som allting kretsar runt ett kärnkraftsverk. Okay, nej, jag tycker det är skit... Men Dark är också skitbra.
Men vad heter Dark? Men det är intressant att det är så mycket i kulturen som skildrar dystopiska samhällen. Och det säger väl ganska mycket om vår tid och vad vi är rädda för. Och det här med dystopitrender, det är, alltså, så fort det är oroliga tider så blir dystopintrenden stark. Den kommer och går i takt med samhällets rörelser egentligen. Om man ser tillbaka i tiden så kan man ju se att det kom väldigt mycket sånt kring första och andra världskriget till exempel, som skildrade dystopiska samhällen.
Det faktum att vi aldrig har haft det så bra ekonomiskt som vi har. Alltså vi, statusmässigt har vi det ju fantastiskt. Vi har haft det bättre än någon generation någonsin överlag, om vi gör ett tvärsnitt över alla samhällen. Sen finns det ju större, högre och lägre klyftor som gör allting väldigt mycket mer komplext. Mm. Men jag tror också det gör att vi förstår att trenden kommer snart vända. Det här är liksom, det är inte hållbart att vi har en 10-årig börsuppgång eller 10-årig fastighetsuppgång. Allting liksom måste ju ta slut någonstans.
Ja, men precis. Det beskriver ju saker vi fruktar.
Exakt.
Och det är också intressant för att vi i västvärlden pratar mycket mer om dystopiska samhällen än vad man gör i resten av världen, där man inte alls går runt och är rädda för den här typen av företeelser. För där de har andra problem, om man säger så. Och som du säger, att vi egentligen aldrig haft det så bra. Men det är också så här intressant för att till exempel i lågkonjunktur så tenderar vi att bli mer intresserade av varulvar och vampyrer till exempel. Så att, ja, men till exempel som Edward Cullen, Twilight-serien. Har du läst den förresten?
Ja, absolut.
Ja, det.
Jag var ju inte lika högt, men du var ju helt högt. Nej, inte alls.
Men
jag har lite svårt för varulvar.
Men det var liksom ingen slump att hon skrev inte bara en stark historia. Den kom helt rätt i tiden också. Jag började ju läsa Twilight-serien när vi var på bröllopsresa. Jag och Dag. Och jag var ju så här, varför gifte jag inte mig med en vampyr? Typ. Alltså jag var så kär i Edward Cullen. Det var helt sjukt. Dag var knäckt. Och så var vi faktiskt i Venedig. Och det här var ju vintertid. Och det är ju ganska annorlunda från sommartid. Och jag såg ju så här vampyr i varje gränd. Och var så här till dag, jag bara, tror du inte att han finns på riktigt? Liksom? Alltså jag var helt, helt knasigt uppe i det där. Alltså. Han kan fortfarande garva till.
Dag var tvungen att gå och köpa såna här tänder. Han var tvungen att köpa plasttänder, Dag. För att det skulle funka. Det är jävla deppigt. Lite rollspel för att bli garabejska.
Så dröm på sig vampyrtänderna.
Ja.
Alltså, och glitter ja, också spelar på sig.
Men du, var ni alltså på bröllopsresa i Venedig?
Ja, men bland annat. Vi var i Cortina, vi åkte skidor. Men vi var i, eftersom det här var i början på februari, typ, eller i februari.
Just det.
Och då var vi faktiskt i Venedig några dagar. Och det var så roligt för att när vi åkte dit så sa jag till Dag, för att jag hade gått pluggat med en tjej som kom från Venedig. Och så sa jag bara, men hon berättade att så här på vintern så fick man, var det så mycket vatten så att man hoppade runt på pålar. Och då bara, ha, ha, ha. Och jag också liksom började garva. Jag bara, gud vad sjukt. Det är klart de inte kan göra det. Liksom.
Nej.
Och så garva. Ibland kan det vara så när man säger något högt efter 10 år så bara, nej.
Nej, precis och, det där. Det var någonting jag bara gick på. Liksom.
Exakt. Men att jag bara köpte har jag inte luftat det sedan dess. Men så var vi ute på kvällen och det var så här vinter och så var det ju fullmåne också. Var vi ute och åt och sen så skulle vi gå tillbaka till hotellet. Och då kommer vi liksom till Markusplatsen. Och där är det så mycket vatten så att det går typ vågor på torget. Så det går liksom, det går absolut inte att gå över torget. Och vi kommer typ ingenstans. Och då kommer det ut massa italienare som lägger då plankor på faktiskt här. Pålar som står. Så man får så här gå balansgång. För det är så mycket vatten på alla, alltså i alla små gränder. Det är liksom, alltså vi stod typ på en trappa tills någon la ut en planka som vi kunde gå på.
En liten spång.
Liksom, ja, eller en spång. Alltså över hela Venedig. Så att vi, liksom, vi fick gå på spångar tillbaka till hotellet. Och vi bodde på Gritty Hotel, som är så här, alltså det är ett, jag tror att den byggnaden är så från 1400-talet liksom. Och när vi kommer till hotellet, då kommer så här personalen ut, alltså vi kommer inte ens fram till hotellet för att de håller på att lägga upp plankor. Och personalen jobbar i så här vadarställ med stövlar och liksom alltså ja, med regnbyxor med hängslen liksom. Och det är alltså vatten upp till upp till knäna. Och de har fått lyfta upp alla möbler till första våningen.
Jag skulle
våningen.
Säga det.
Och det här gjorde de alltså varje kväll på vintern och för att det är fullmåne. Och det här var så, de var också så här chock för det hade kommit jättefort och det var extremt. Men alltså då förstod man verkligen att gud, Venedig sjunker verkligen. Det var helt sjukt.
Och också kraften av fullmånen. Det tycker jag är så coolt.
Ja, det är därför man säger att kvinnor drabbas av fullmånen mer, för att det är vattnet i oss, vätskan i oss som påverkas.
Exakt, och det är väldigt många som har mens under, när det är fullmåne.
Ja, ah, så intressant. Men förstås, sen när man kom ner på morgonen, då var allt borta. Och de höll på att torkade upp hotellet. Liksom. Och sen nästa kväll, exakt samma sak igen.
Men det måste vara så fuktigt. Alltså, alla måste ju vara, liksom, alla sängkläder, allting måste ju bli fuktdränkt. Även om du inte har vatten inne i de rummen,
ja,
så verkligen. Måste det ändå bli
men alltså, det är, sjukt. Det är ju sorgligt. Mm. Man har ju hört tidigare om hur ja, men man vet ju att det är ett problem i Venedig, att staden sjunker. Men jag hade inte fattat hur allvarligt det var. Så.
Jag har ju blivit friad till i Venedig. Mm. Det jag tror att jag har berättat. Nej, det kom in en 8-man-orkester på en restaurang.
Är det sant?
Och spelade fiol och var så här, i stort italienskt romantik paket. Och, ja.
Då måste man ju men säga så, jag var det som man vill eller inte.
Exakt. Det var, jag var in the corner of shit and fuck you.
New York.
Ja, exakt. Det jag hade mest problem med Venedig, för jag var inte förtjust i staden. Alltså, det är en vacker och gullig stad. Jag är så fruktansvärt rädd för fåglar. Alltså, jag har ju fågelfobi.
Mm, jag med.
Och det är ju sinnessjukt många duvor i Venedig. Så framförallt på det där torget man skulle gå över. Alltså, jag var ju tvungen att gå igenom någon annan gränd. Och så, det där var inte min stad. Jag kommer inte åka tillbaka dit.
Var det på sommaren?
Ja.
För det, augusti. Det är faktiskt härligare på vintern tycker jag. Dels är det mycket färre turister och sen, men på sommaren luktar det också så jäkla illa tycker jag. På vintern är det en helt annan grej.
Alltid, ja, men det är sant. Jag tror många
off-season alltså. Så är det.
Ja, jag skulle säga det att många av de här riktiga turisthaken är ju faktiskt mer lämpade att åka till när det inte är högsäsong och högsommar framförallt. Verkligen. Men det glömmer man ju lite bort.
Men om vi återgår till det här med dystopiska samhällen som skildras i kulturen just nu. Det kommer också några svenska filmer som också handlar om det här, eller spinner på samma tema i alla fall. Den här Innan vintern kommer.
Alltså, Stefan Jarl,
ja, exakt.
Med Eva Röse i huvudrollen.
Jag vet inte om jag får alltså, se den. Jag mår dåligt bara jag ser trailern.
Ja, jag tyckte trailern var så fruktansvärt stark. Ja. Jag kände att det var
den
det är precis
som
där som
på
jag...
hästen. Den lyckliga familjen och sen kommer den här militär... kuppen tror jag att det är. Eller, ja.
Och att man också inte har så stora problem att se det där hända idag. Det tycker jag var... Jag menar, jag tänker bara på...
Ockupation.
Alltså jag kan tänka på så här irritation bara i när man går på ett bostadsrättsföreningsmöte och man inser att liksom folk har åsikter man inte håller med om. Alltså, jag har inga problem att se att ett inbördeskrig skulle kunna ske. Inte så kanske som med ursprung från ett bostadsrättsföreningsmöte, men nästan. Alltså det är... Vi har väldigt många starka olika åsikter i vårt samhälle idag som jag tror väldigt lätt kan blossa upp till sjukt otäcka konflikter.
Ja, men inte bara det, men att just det, jag tror att den här Innan vintern kommer och precis som Ockupation, den här norska serien, där man plötsligt får en bild av hur faktiskt ett modernt krig skulle kunna se ut.
Ja, och det tyckte jag var en väldigt intressant... Just det moderna kriget, det har man inte kunnat föreställa sig. För fortfarande tänker man sig, bilderna av krig för mig har varit andra världskriget och folk som springer runt med liksom, stora automatvapen. Eller,
ja, men det har varit så svårt. Eller, liksom, det är så långt borta så att det är så här, från det liv vi lever, att det är svårt att ens relatera till att det skulle kunna hända igen. Det är historiskt. Att någon skildrar hur ett modernt krig skulle kunna se ut blir väldigt, väldigt, väldigt skrämmande. Men precis som den här norska serien Ockupert, som ju också handlar om ett, ja, men hur, som skiljer hur ett krig i modern tid skulle kunna se ut, och den känns så realistisk.
Ja, i och med att det framförallt i ockupation så är det så att det smög sig på ett väldigt speciellt sätt, och att hotet var, alltså det var inte helt plötsligt att det var militära styrkor som stod på gränsen en dag och väntade och knackade på liksom, stadsporten, utan det ser ut på ett helt annat sätt, och det var det man blev varse, tycker jag. Det var så jävla obehagligt att inse.
Mm, exakt, hur det sipprade fram i samhället. Har du sett säsong 2?
Den är skitbra.
Mm, den är faktiskt riktigt bra. Men det är ju, ja, men det är i alla fall väldigt intressant, och det är ju tacksamma teman att skriva berättelser kring.
Ja, men, det som skrämmer och hotar, det som skrämmer och hotar oss, och som vi,
det är så stora hot som vi inte kan förstå.
Och att det är precis som i en liksom dysfunktionell relation, så är det här är en större dysfunktionell relation, för det är ett helt samhälle som har det. Men att det smyger sig på, att det är en långsam normaliseringsprocess. Det tycker jag är,
ja, men exakt.
Och det är det vi alltid måste vara varse.
Och att sånt som vi så här tar för givet och tycker inte tycker det är så farliga vid första anblicken, sen visar sig vara något fruktansvärt. Det är det som är skrämmande, tycker jag.
Det jag hade väldigt mycket top of mind när jag växte upp, alltså under min barndom, det var verkligen när ryssen kommer. Mm. För det var liksom, det fanns alltid som överhängande att liksom, det kunde bli krig. Jag vet inte varför det var, men det var ubåtarna som härjade runt i Stockholms skärgård, och det var liksom, jag uppfattade det som att det var ett överliggande hot konstant under de åren.
Jag kommer ihåg när mina föräldrar berättade så här att om det blir krig så skulle det vara med Ryssland. Alltså den här var, jag kanske var 7 år gammal. Och jag kommer ihåg det som en sån skräckvecka när jag insåg att det kunde bli krig. Och jag var,
exakt,
så fort det kom ett flygplan, så alltså jag darrade som ett asplöv. Jag kunde inte sova, alltså jag mådde så fruktansvärt dåligt.
Men då undrar jag, för det här var ju precis det jag kände också. Alltså hur rädda var vi i Sverige? För jag menar, vi var ju barn, så vi uppfattade det utan filter, såklart. Men det måste ändå vara en rädsla som förmedlades via samhället och våra föräldrar. Mm. För jag upplevde verkligen att vi på riktigt var rädda för att vi skulle dras in i ett krig.
Nej, men så har nu jag faktiskt aldrig upplevt det. Det var där när jag bara förstod att det fanns krig. Och mina barn, de pratade ju aldrig om krig.
Nej.
Faktiskt.
Men det gjorde vi nog då, tror jag, på ett annat sätt.
Det tror jag också.
På 70-talet.
Men, 80-talet också. Men jag själv är ju så här rädd för, alltså krig, det är mer, vi pratar ju mer terrorister liksom. Och det är också en typ av krig. Men jag,
ja, men det är den moderna krigsföringen.
Ja, men absolut.
Har ju blivit.
Exakt. Men jag är ju så här att jag tycker att vi ska ha en stor dunk bensin och typ i källaren och vatten, och varje gång jag ser en sån här film eller serie eller läser den här typen av berättelser, så vill jag bunkra upp ett lite så här, förråd för att så här, ta sig från stan.
Det var precis dit jag skulle komma. Jag vill ju ha ett survival kit i källaren eller på någon utsatt plats där man så här, dit åker man, och sen, så att man har liksom en plan, exakt, redo att fly.
Och det här tänker jag ofta på. Att var,
var jag gör också det. Liksom.
Och jag tror att vi tar oss till Åre. Det känns som mitt safe place. Storstan inte är det optimala stället att vara på, innerstad Stockholm. Men jag tänker att så här, om det skulle hända något, om allt skulle börja slås ut, el, vatten, allting. Och vatten, det är ju katastrof liksom. Så jag dels vill ha ett flås på vatten, och sen att jag, så tänker jag också att det, alltså folk kommer ju vara som galna i kunna ta sig härifrån. Det kommer ju typ ta slut. Så att jag, Dag skrattar åt mig, men jag tycker faktiskt att det är inte helt dumt att ha en tank så att man kommer härifrån. Alltså, jag ser, du ska se mig själv. Alltså, jag ser helt seriöst.
Men jag förstår vad du menar. Men jag är likadan. Men jag ser ju, jag hade inte tänkt. Det är faktiskt klokt att du säger nu. Men kan vi skaffa det? Kan vi ha en tanker som står någonstans?
Men vet du, det här är lite,
kan vi hyra en av gasklockorna i frihandeln och bara fylla vid behov?
Men det här är så här som jag tänker på dagen. Bara, fan, jag fixade inte det här igår heller. Tänk om det är för sent liksom. Men jag får bara säga en sak till om det här som jag tycker är intressant. Att vi går ju mer och mer till ett kontantlöst samhälle. Jag tror ju att man borde ta ut en rätt stor summa cash och typ ha under sängen. För att det är också så här, tänk om alla nätverk slås ner och du kan inte köpa något med din,
fast
telefon
vet du vad, då kommer dina papperspengar ändå inte vara värda ett
jo,
skrutt.
Jo, det kommer vara värt längre. Det kommer det vara.
Min mormor flydde ju faktiskt med sina två söner från Estland i brinnande krig. Det var liksom, Tallinn blev ju fullständigt nedbombat under natten och hon flydde i fiskebåt tillsammans med sina söner och sin syster och tog sig över till Sverige. Och de hade med sig, min mormor kom och hennes syster kom från en ganska fin familj i Estland. Eller fin, men de hade goda förutsättningar. Mm. Och de hade med sig två stycken koffertar var, varav varsin koffert var fylld med sedlar. Mm. Och när de kommer i land i Sverige så är ju den estniska valutan helt utslagen. Så de får sitta och elda upp alla sedlar i kakelugnen på flyktingförläggningen där de sitter. För det är helt...
Men varför eldade de upp dem?
Därför att de behövde elda med någonting och valutan var helt utslagen. Det fanns ingenting kvar. Den var helt inte längre godkänd som betalningsmedel. Och blev aldrig heller igen sen. Men min mormor sa alltid till mig att det viktigaste att alltid ha, det är smycken.
Mm,
för det var det hon levde på. Mm. Guld och silver och ja. Alltså smycken var liksom, det var det som var värt. Det var det som gjorde att hon någon gång kunde köpa. Hon behövde läkarvård liksom. Hon kunde sälja någon gammal ring. Och, ja, men det var sådana saker.
Alltså, guld är ju en global valuta så den funkar ju överallt. Och jag håller med på lång sikt. Men jag tror att kontanter, du klarar i alla fall några månader längre än vad... Kontanter kommer vara intressant ett litet tag i alla fall. Om allt digitalt stängs ner.
Nej, jag håller inte på det. Men däremot, man kan plocka ut ett par guldtacker.
Ja, men det borde man göra. Absolut, guldtacker är bra. Men om du tänker så här, men låt säga att vi skulle helt plötsligt skulle all internet stängas ner. Och imorgon vill du köpa mat.
Ja, idag ja.
Ja? Mm. Ja, men det är det jag pratar om idag. Liksom. Alltså i nutiden. Mm. Och så imorgon vill du köpa mat. Har du kontanter kommer du kunna köpa mat imorgon. Men har du inga kontanter kommer du inte kunna köpa någonting.
Nej, det är sant. Så det är ett första steg. Exakt. Menar du. Men jag tror man ska ha en guldtacka också.
Ja, och sen tar du guldtackan.
Ja, men då måste vi ha en plan. Vi måste ha en 10-stegsraket. Ja. Vi måste ha en första, den där tanken med bensin är jättebra.
Den tror jag,
jag tänker också tändstickor och sånt där i svinbra. Ja. Ett riktigt jävla liksom, system för det. Ljus, också väldigt viktigt.
Mm. Ficklampor och batterier.
Precis, och det behöver man en rejäl jävla kartong för. Alltså många ficklampor, många batterier. Och sen... det som jag fascineras, det är konserver. Det är trevligt också att ha. Min morfar hade nämligen hela källan full med konserver av samma anledning. Uh-huh. För han tyckte att liksom, någon gång kom i kriget och då ska vi fan ha råd, då ska vi ha möjlighet att äta. Vi hade en jävla massa ananaser och persika. Och...
då ska vi ha det lyxigt. En riktigt så här trerätters måltid. Men...
Exakt.
Men jag tänker att vatten också är ju...
Vi kanske ska skriva upp en lista. Alltså varför inte? Man kan göra en lista och sen så ska man ha ett safety room där man har allting.
Varför inte ha det i källaren liksom, eller vindsförrådet eller vad det är nu man har?
Nej, det är som en livförsäkring.
Ja, faktiskt. Det är så roligt för vi har ju samarbete med Clarins och Sensai. Och det här Sensai Flawless Satin Foundation vann ju pris för bästa foundation på årets beautygala. Vad heter den beautygalan? Mm. Den heter
Daisy Beauty.
Just det,
tror jag
Daisy Beauty heter den.
Lite förvirrande med tanke på att det också heter Daisy Grace, alltså Hanna Amandas märke. Men det här är Daisy Beauty som grundades av en tjej som heter Kiki Norman, som by the way också har skrivit några böcker tror jag. Men hon var en gammal skönhetstjej på Veckorevyn och skrev krönikor och sådär. Men hon har startat det här och det är ju en
beauty award. De har ingenting med varandra att göra överhuvudtaget.
Nej, men de bara råkar komma från samma, typ alla kommer från Veckorevyn tror jag.
Okej. Okay. Mm. Men, ja, men precis, de har i alla fall ett beauty award på Grand Hotel.
Ja.
Och då vann den här foundation pris för bästa foundation, vilket den har gjort flera år i rad, alltså Sensai Flawless Satin Foundation. Och jag har ju provat väldigt många olika foundations och aldrig riktigt gillat det, för att jag tycker att det lägger sig som en liksom, kaka och min hud ser torr ut också. Jag har aldrig fått till det där med foundation och gått rakt.
Men den lägger sig snyggt först. Sen efter 3-4 timmar så krackelerar det så man ser ut som en gammal taskig oljemålning.
Exakt. Precis så. Så att man liksom ser sminket. Det är det värsta jag vet när sminket syns. Mm. Det ska ju bara, man ska ju bara se ut som att man har en slät hy. Liksom.
Flawless.
Exakt, flawless. Jag älskar ordet flawless. Jag tycker att det säger så mycket också. Men den här är faktiskt den första som jag... Alltså jag använder den varje dag. Det är min grund makeup.
Nej, men jag har förvånats över varför man inte haft mer fukt i foundation tidigare. Nu är jag ju lite så här nörd på fukt då, såklart, som jag säkert har signalerat tidigare. Men ja, jag håller med, den är helt underbar. Och den är, den lägger sig ju inte så, alltså det är ingen sån här muffy pancake, vilket jag ibland kan gilla i och för sig, då får man ju bara ta på mer. Men den här gör inte, utan den här lägger sig mera som en, det är nästan som en fuktig dagkräm med liksom färg i.
Men som man ändå blir flawless av, för att den ger en fin, jämn hy. Jämn yta.
Ja, precis. Ja, men den täcker ju ändå. Den har ju ändå den funktionen också. Men den är svinbra. Jag håller helt med.
För jag kan vara lite jag tvungen att se mig själv i spegeln nu på morgonen och så bara, men gud, det är något som saknas. Och sen, jag känner mig så mycket snyggare när jag är på mig det. Och det har faktiskt aldrig varit en tradition jag har haft.
Nej, och sen så vad jag gillar med den, och även, jag har tidigare använt Chanels foundation.
Ja, för de ska väl också vara bra. Jag har aldrig använt dem själv. Mm.
Men den likheten med Chanels och Sensai är att de har väldigt fina nyanser. Ja. För jag kan inte ha, det får inte vara minsta rosa pigment i, för då ser jag ut som en gris på en sekund.
Ja, men då, så jag känner inte igen mig själv då.
Men jag har återigen, men den här är, om man vill ha mycket fukt i sin foundation, så är det är absolut bästa jag har testat.
Jag håller med, men också om man inte vill att det ska synas att man har massa foundation, utan att den lägger sig, nej, men den lägger sig naturligt.
Coolt att vinna pris för en sån grej.
Coolt. Men det är så roligt också, för att Lotta som jobbar med de här varumärkena, det var hon som tog emot priset för den här. Och hon berättade att hon hade sån panik, hon hade så här bara packat ihop snabbt, för hon bor nere i Skåne. Och så var hon jättestressad och skulle ner, hon skulle ju stå på scen och tacka och ta emot priset för bästa foundation. Och sen så hade hon packat ner en outfit och så skulle hon bara ta upp den och sätta på sig den jättesnabbt och springa ner. Och så visade sig att hon hade tagit med sig en baddräkt och inte en topp.
Oh, jag får bara, alltså det här är
paniken i den liksom. Och när man reser, man har ju inget annat liksom.
Men så, nej, men det är inte att man kan så här,
Nej, och hon hade typ så här en catch me tröja som alternativ, och alla andra gick i palettklänningar liksom. Men hon hade lyckats svira ihop något kreativt där, så att det gick bra, men den paniken var så här. Men hon hade
i alla fall för det där är ju så här klassiker med små barn som gärna vill gå till förskolan i baddräkt. Men i vuxen ålder kanske man ändå inte riktigt, det är inte vad man tänker sig när man vill gå på en scen och ta emot ett pris. Vi kan ni lite
knasigt. Vi som inte ens vill gå på spa liksom. Gå upp och se i baddräkt. Nej, tack.
Använder du baddräkt eller bikini?
Jag använder bikini, men nu har jag precis fått världens bästa baddräkt från, som Sanna har köpt till mig. Alltså den är så jäkla fin. Och bara tajtar till och snyggt. Alltså den är så snygg. Så att den ser jag fram emot att använda sommar. Jag har aldrig haft baddräkt.
Men den här berättade du om. Den var någon brasiliansk baddräkt.
Jag tror
baddräkt.
Det. Vad är i det? Alla fall. Men ja, jag måste kolla upp vad det är för märke. Men den är helt... Och jag vet att Sanna letat efter en sån till mig länge. Och hon har haft sin länge. Och får alltid så mycket beröm. Alltså den sitter så snyggt.
Men du säger att den håller in. Alltså är den som en slags korsettliknande
baddräkt? Ja, men den är liksom... Ja, men precis. Och liksom bygger upp brösten fint och... Den är lite korsettig fast ändå inte.
Men du, jag ska ju till Dubai på fredag. Jag har aldrig varit där.
Nej, jag har inte varit där heller. Men sjukt spännande.
Och nu, det ska bli skitspännande. Så nästa vecka när vi spelar in, då ska jag spela in från hotellrummet i Dubai.
Wow.
Jag ska åka dit själv med mina två barn och vi ska vara där i 6 dagar. Det ska bli spännande. Jag har haft lite tudelade känslor inför Dubai. Jag har liksom haft lite svårt och jag har svårt att relatera till vad det är och hur samhället är uppbyggt och sådär. Så det ska bli spännande att se hur jag upplever det.
Verkligen. Vad spännande. Då kör vi podd Dubai Stockholm. Och jag kommer sitta omringad av 3 barn. Så det blir väl ett spännande poddavsnitt. Men
det finns en jättebra hostmedicin som heter Coxolana Etufen. Det är väldigt stora mängder med morfin i. Om du ger alla barn en riktigt redig kopp av det, så blir det en fantastisk kopp.
De är snälla ändå.
Ja.
Gullungarna. Nej, men det blir spännande. Så nästa vecka så kör vi Stockholm-Dubai. Men det vore jätteroligt om ni vill skicka tips på saker ni vill höra oss prata om, eller om ni har frågor eller bara lite peppande meddelande, så går det, kan ni skicka till oss på Instagram, direktmeddelande. Vi har ingen första glaset mailadress än, men det ska vi styra upp.
Any day now.
Står på vår to-do-lista som bara blir längre och längre och längre.
Den listan, mailadress till första glaset ska vi ordna. Också bensintank, extra förråd av vatten, konservburkar med ananas.
Exakt. Det är precis.
Kontanter och guldtackor.
Ja. Exakt.
Så att efter vi har tagit det till vårt safety room, då kommer vi ha en mailadress till första glaset. Inga problem. Sen kan kriget komma.
Och så länge får ni skicka direktmeddelanden.
När kriget kommer.
Men då kan vi också gå unna oss lite smycken, för att det kan ju vara bra för oss framöver.
Det ska vi. Jag ska gå ner på Engelbert direkt.
Det finns en logik i det.
Ja,
tycker jag. Puss och kram.
Hej då.
Puss.
Vatten. Stan är full av vatten. Vatten. Och här om natten så kom vi ut ett gäng från Opera, när det var någon som ropade från en båt: vilket håll är ni på väg åt? Så följdes vi åt till kavaj, medan stan av morgonsolen fick rosa färg. Och vatten, stan är full av vatten. Och vatten, lite grann i hatten. Rakt upp, så ser man alla öarna med samma. De sprider sig ut mot horisonten, inifrån brospann och hamnar. Man ser på en sightseeing-tur, så säger allihop när de kliver ur att vatten, stan är full av vatten. Yeah. Vatten. Och bakom ratten kan man sitta på en liten kutter, mellan kanaler och holmar. Där har jag mina rutter, där Djurgårdsfärjan bolmar. Från Haga till Lidingöbro kan man paddla, segla, surfa, gå eller ro på vatten. Och stan är full av vatten. Åh, vatten. Så full av vatten. Åh, vatten. Stan är full av vatten. Fulla vatten.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.